Det här är podcasten om terapi, personlig utveckling, magiska transformationer och den mänskliga och andliga upplevelsen. Jag heter Dan Aftola och jag kommer dela med mig av allt jag lärt mig som terapeut och om mitt eget förändringsarbete. Det är här du träffar banbrytande terapeuter och helare, inspireras av andras framsteg och utmaningar och tar dig steg för steg från illusionen tillbaka till verkligheten. 1, 2, 3, öppna ögonen, nu kör vi! Funkar hypnos för dig med kontrollbehov? En allmän uppfattning av hypnos är ju att man förlorar kontrollen över kroppen och sina handlingar. Men det är dags att skrota den gamla bilden. Vi ska inte syssla med fördomar. Det anses inte fint och de flesta är väl överens om att de uppstår på grund av kunskapsbrist. Därför är jag här idag för att omvandla den gamla uppfattningen av hypnos och hypnoterapi. Precis som jag omvandlar gamla rigida tankesätt och vanor hos mina klienter. Och precis som i terapin handlar det om att inte påverkas för mycket av det som varit utan se det som faktiskt är. Jag har hört massor av gånger. Nej, jag kan nog inte gå in i hypnos. Jag har alldeles för stort kontrollbehov. Och att man då som hypnotisör tänker att man ska undvika de personerna. Då vill jag först förklara ett par saker. Du kan inte riktigt bestämma ifall du har lätt eller svårt för att gå in i hypnos. Det är inte ett logiskt val utan mer som en begåvning. Vissa människor har oerhört lätt för det. Det är de vi som jobbat med senhypnos kallar sömngångare. Kan liknas vid att ha absolut gehör för en musiker. Ungefär 20% av befolkningen tror man är så suggestibla eller mottagliga. Cirka 70% ligger i genomsnittet. Går alldeles utmärkt att hypnotisera och det blir oftast enklare med lite övning. Man brukar också säga att 5% är svåra eller omöjliga att hypnotisera. Men det är nog en sanning med modifikation. Där kan det handla om att personen är ovillig eller inte förstår vad den ska göra. Även om säkert variationer i mental konstitution säkert också kan påverka. Du som kan matematik undrar säkert över de resterande 5% och vad de är. För det andra, så länge du är villig att följa mina instruktioner och är öppen för vad du upplever så kommer du uppleva hypnos. Det kan nästan lova. Det enda som kan hålla dig ur hypnos är du själv och dina tankar på hur det borde vara eller om du försöker för mycket. Och det kan ju vara lugnande ord om du känner lite nervös inför en session eller tror att du kommer förlora kontrollen. Det är i dina händer, min vän. Det mest berömda exemplet på att det går bra att hypnotisera en person som både har kontrollbehov och är skeptiker finns lyckligtvis filmat. Det var när jag hypnotiserade Per Lernström och det finns väl ingen förnuftig människa som kan förneka att det gick alldeles som det skulle och till och med oväntat bra. Förresten, nu kom jag på en grej och om det är okej att vi pausar en liten stund med kontrollbehovet. Vi kommer tillbaka till det alldeles strax, men det är en grej som har varit hemlig och en häftig bakom kulisserna grej från Talang som jag vill berätta om, som understryker hur speciellt det som hände verkligen var. Som du kanske sett i YouTube-klippet, och har du inte sett detta så sök Per Lernström hypnos på YouTube så hittar du det. Och medan vissa kollar på YouTube vill jag passa på att tipsa om en alldeles ny plattform för terapeuter, coacher och andra hjälpare. Och den känns välbehövlig idag. För du vill veta vart du ska vända dig för att, som de säger, hitta trygga sparringpartners, metoder och inspiration för din mentala, andliga, fysiska, emotionella och sexuella hälsa. Det har tidigare inte varit helt lätt, men tack vare Bry om kan du finna breathwork-coacher, yogalärare, osteopater, läkare, andliga mentorer, relationscoacher och mycket annat. Och där finns även jag representerad som hypnoterapeut. Själva grundtanken med Bry om är att bry om hela sig själv, är att bry sig om andra. Gå in på bryom.se, bryohm.se. Slut på meddelandet. Så, nu är du tillbaka och har som 670 000 andra sett klippet och vet vad jag pratar om. Det gick jättebra. Och när det blev dags för omröstning gick det väl ungefär som jag tänkte. 4 röster och jag gick till semifinal. Men vänta nu, tänker du kanske då. Det var inte alls vad som hände. Jo, det var det faktiskt. Jag gick vidare till semi, gick och bytte om. Så hej då till alla andra deltagare och gick mot pendeltåget för att ta nattåget hem till Skåne. Jag pratade med Sara i telefonen och berättade hur det gått och märker att det surrar massa. Jag får massa meddelanden. Så jag lägger på och läser att någon har skrivit att jag måste komma tillbaka. Det har skett något misstag. Ett telefonsvararmeddelande från en annan person i produktionen säger att en mikrofon felade. Vi måste göra om omröstningen. De säger att de fixar en taxi till tåget och en ny biljett om jag inte skulle hinna. De var väldigt angelägna minst sagt. Så jag suckar och går tillbaka. Får ytterligare en förklaring att under omröstningen så är det något som inte varit rätt och allt har inte kommit med så vi behöver göra om den. Jag klär om och muttrar något om jävla amatörer. Och så går jag in. Jag har ingen aning vad som händer när David säger ungefär samma sak som tidigare. Men trycker på guldknappen istället. Det som hänt under tiden jag bytte om och gick iväg mot pendeln är att David pratade med Per och förstod att det som hände var på riktigt. Så han sa till producenten att kalla tillbaka mig för att han skulle ge mig sin Golden Buzzer. Men att de inte kunde berätta det för mig. Så mellan själva numret jag framträdde med och Davids röst så var det cirka en timme. Och sådana där saker är väldigt sällsynta och jag fick enligt mitt kontrakt med TV4 inte prata om det under säsongen, men nu går det såklart alldeles utmärkt. I alla fall när David Batra förstod hur bra och äkta mitt nummer var så fick de ta till extraordinära metoder och det ändrade hur många ser på hypnos, hur enkelt det kan vara att förändra någons uppfattning av verkligheten. Att hypnos handlar om fokus på den inre upplevelsen. Och i Pers inre upplevelse var en fågel en hundvalp just då. Jag frågade Per om han ville bli av med sin fågelfobi, men han svarade att då kommer han ju kunna vara nära fåglar och de är ju asvidriga. Ja, så kan rädslan slå knut på logiken ibland. Per, om du ändrat dig, säg bara till så fixar jag en tid för dig. Så ordnar vi det. Nåja, Per var skeptisk och hade kontrollbehov. Men som sagt, det var inget hinder. Kontrollbehov, ja, det var där vi började då. Tillbaka till kontrollbehovet. Som sagt, en del tror att om man har kontrollbehov så är det svårt med hypnos eller hypnoterapi. På grund av missuppfattningen att man förlorar kontrollen. Vad som sker i verkligheten är att du får mer kontroll över dig själv. Och det får du genom att för en stund släppa kontrollen och samarbeta med hypnotisören. Att släppa kontrollen för en stund är dock ett medvetet val, så det är hela tiden i din kontroll. Varför har man då kontrollbehov? Vi kan först säga att man ofta har mer kontrollbehov ju mindre kontroll man upplever sig ha. Det rör sig ju inte om saker som vädret eller tiden, i de flesta fall åtminstone. Det är saker vi vet att vi inte kan kontrollera, så det har vi ju i någon mån gett upp om. Mycket ofta ser jag i alla fall att det handlar om ett generellt behov av ordning och reda, att hålla kaoset i schack. Vilket kaos! En person med kontrollbehov skulle säkert säga kaoset i omvärlden och i de relationer man har, men det handlar om en slags oordning inombords. De personer jag träffar lider ofta av att behöva kontrollera vad andra tycker om dem och ta på sig ansvar för att andra ska må bra. En enorm jävla uppgift, för det är ju så gott som omöjligt. De tvingas anpassa sig ständigt, läsa av andra, deras kroppsspråk, vad de säger och dessutom räkna ut hur de vill att man ska vara för att man ska bli omtyckt. Fju! Det är ett påfrestande arbete, vill jag lova. Det är mycket likt people pleasing. Och även om det är så energikrävande har det en ångestdämpande effekt. Men det har ju den bieffekten att man liksom aldrig är sig själv. Och det är ju i sin tur ofta ångest och vilsenhet. Det kan också handla om kontrollbehov i form av att hålla ordning på saker i huset. Städmani kan det kallas, och det kan ju för sig tyckas som mer tillfredsställande än att kontrollera vad andra tycker om en. Man ser liksom resultat och kan få uppskattning för det, men å andra sidan, flytta någon en stol så är det kört. Har man barn, kors i taket, då ger det upphov till mycket tannagnisslan, för barn är inte pedanter. Perfektionism är också en form av kontrollbehov och syns ofta i människors jobb eller annat skapande. Ja, du är jävligt bra på det du gör, men du får inte så mycket gjort som du borde, för det är aldrig liksom bra nog. Här handlar det också ofta om vad andra ska tycka om, men för att man kan ha övertygelsen om att ens värde avgörs av hur man presterar. En annan vanlig beskrivning av kontrollbehov är tvångsbeteenden eller OCD. Ställa prydnadssaker i exakt ordning, ordna allt symmetriskt eller till exempel tända och släcka lampan en massa gånger innan man känner att man litar på att den är släckt. Låsa dörren och kolla dörrhandtaget 10 gånger. Se till att spisen är avstängd så länge att man kommer för sent, har jag hört flera gånger. Här blir kontrollbehovet väldigt tydligt uttryckt och till ett slags sjukligt maniskt beteende utifrån sett. Alla har ju sin rotstory, men om man ska generalisera så uppstår ofta kontrollbehov i en situation, en tidsperiod där det känns helt och hållet överväldigande med händelser, känslor eller andra intryck som man inte vet hur man ska hantera, och kanske råkar man då finna ett sätt som ger en ångestdämpande eller stresslindrande effekt. Och det är också då som ditt undermedvetna är ute efter en lösning och det tar vad det får. Och som jag säger ganska ofta om symptom eller problem inom citationstecken, de är inte nödvändigtvis problemet utan snarare en lösning på problemet bakom. En kortsiktig lösning, ja, men finns inget bättre till hand så kan det vara fullt nog att tvätta händerna så mycket att de blir alldeles torra och fnasiga. Det är lätt att man utifrån, om man inte har kontrollbehov, kan tycka att problemen är triviala. Det är väl bara att låta skorna stå slarvigt i hallen, eller? Det räcker ju med att låsa dörren en gång och bara släppa det. Men i bakgrunden ligger ofta något större och mycket jobbigare. Så jobbigt att man, för att slippa tänka på det, så hanterar man sin ångest med något till synes onödigt. Man håller kontroll på en yttre situation, som att till exempel ha det rent och städat, för att slippa titta på kaoset inombords. För länge sedan hade jag en klient som, när vi tittade djupare på hennes kontrollbehov, ganska snabbt kom tillbaka till sin oförmåga att hantera en extremt stressig situation kring en anhörigs bortgång. Men det var så överväldigande och smärtsamt att se på för henne, så hon hittade ett sätt att hantera det genom att kontrollera sin omgivning. Så tänk på att ha överseende och empati. Det kan ligga en hel del smärta bakom till synes löjliga kontrollbeteende. Jag vill också återvända till kontrollbehov kring vad folk ska tycka om en. Givetvis ligger i grunden en rädsla för att bli övergiven, avvisad eller ensam. Vilket är en rimlig rädsla, men ja, den är ofta väldigt överdriven. Jag pratade med en klient som vi kan kalla Eva idag. Hon bar på så mycket rädslor för vad andra skulle tycka om henne och vågade faktiskt berätta om dem för någon som stod henne nära. Och den personen sa ju att det inte alls stämde, och vad Eva upptäckte var att ja, det visste hon ju redan. Men en del av henne var så fokuserad på att bli omtyckt att hon glömde tänka efter och ta det hon visste på allvar. Jag har tidigare kallat rädslan för vad folk ska tycka om dig för världens vanligaste fobi. Lyssna på avsnitt 25 för att höra om det. Och att kontrollera andras tyckande om dig är omöjligt. Inte bara omöjligt, sanningen är, och lyssna noga nu för det här är viktigt, sanningen är att du ska ge fan i vad folk tycker om dig. Det har inte med dig att göra. Låt mig förklara. Det du kan göra är att erbjuda det bästa av dig. Och vad sen folk tycker, det kan du inte påverka. Det är ungefär som när en författare ger ut en bok. När den är tryckt och når läsaren är den inte längre författarens bok. Det är läsarens. Och författaren har ingen rätt att påverka vad andra ska tycka om den. Så du gör bäst i att låta folk vara. Om du är dig själv så kommer de som älskar dig att älska dig. Och de andra kanske du ändå inte behöver hålla så nära. Är du med? Det jag vill säga med den här långa utläggningen är att kontrollbehov inte är en medveten och logisk process. Det är ett undermedvetet försvarsprogram som skapats för att lindra ångest. Och du, jag vet en grej som är skitbra för att förändra undermedvetna program. Kan du gissa? Ja, det är ju hypnoterapi jag pratar om såklart. Finns ju säkert andra terapier som säkert är bra för det också, men det är hypnoterapi jag gör och är expert på, så därför pratar jag om det. Jag tar ganska lång tid på mig, märker jag, för att svara på frågan som ställdes allra först i avsnittet, men svaret är ja. Faktum är att många av mina klienter har kontrollbehov och prestationsångest, är så kallade duktiga flickor och pojkar och känner ofta en rädsla för att avslöjas som en bluff eller misslyckas. Det är inte alltid därför de söker min hjälp primärt, men det ligger som en extra tyngd och den ger stress. Och det går alldeles utmärkt att göra hypnos och hypnoterapi om du har kontrollbehov. Jag vet inte om det är vanligare nu än förr, men vi är ju alla medvetna om att samhället och vår kultur ser annorlunda ut än typ nyss. Tusenfalt mer stimulin och intryck, en allt för generös inblick i andra människors liv och tron att vi behöver jämföra oss med andra. Det ökar stress, men det är ingen som kan förneka det ju. Och vi behöver komma tillbaka till något som är mer grundläggande, tryggt och sant. Det existerar inte utanför dig. Se inte utåt. Se inåt. Det viktiga är inte att göra utan att vara. We are human beings, not human doings. Ha en väldigt bra dag. Puss!